Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never be slaves.
Hej och välkomna till Svenska FBL-podden avsnitt 108. Vi ska gå in inför Double Game Week 25 och vi spelar in en Champions League-kväll tisdagen den 16 februari. Champions League är nu tillbaka. Agendan för dagens avsnitt. Vi kommer köra en laggenomgång från Game Week 24. Vi uppdaterar våra rekommendationer, har en kaptensdiskussion för Game Week 25 och avslutar med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och med det så hälsar Fredrik välkommen. Vi får ta oss utan Stefan idag.
Yes, men vi ska väl rodda det här, du och jag.
Ja, men det ska vi göra. Och du kan börja med City Spurs och City ånga på 3-0.
Ja, de gör ju det. Vilken kross det var. Och bortser man från det där stoppskottet på frisparken som Kane hade så var ju det här i det närmaste en överkörning, tycker jag. Såklart, Gündogan gånger två. Det är väl liksom, börjar nästan bli löjligt hur mycket straffad man blir när man går utan honom. Och är man en fullkomlig fantasy-idiot som jag och inte haft honom i bygget en enda gameweek, då är man väldigt, väldigt straffad. Så det är frågan om det är liksom för sent att lära sig eller om man... Ja, det återstår att se hur man ska göra med det där. Man ska plocka in honom, kanske till slut svälja stoltheten. Nu kliver han ju av den här matchen i 69 där, tar sig lite åt ljumsken. Men Pep var väl ute och sa det, att det var ingen jättefara. Förmodligen så missar han Citys andra match här i Game Week 24 mot Everton. Men jag gissar ju att han är tillbaka här redan om... Ja, till helgen. Kikar vi lite mer på just City då, så får de en straff. Och då var det nog fler än jag som var väldigt spänd på att se vem som skulle slå den här straffen. Och jag tror att det var en ganska kollektiv besvikelsesuck när man insåg att det var Rodri som höll i bollen av alla människor. På ett sätt var det ju skönt att det inte var någon av de lite högre ägda som man inte själv har. Men jag tror många satt och hoppades på en Gündogan eller på en Sterling eller på en Foden för den delen. Vi får väl se. På kommentarerna efteråt så lät det ju inte som att Rodri är någon given straffskytt här framåt. Så att, ja, frågan är väl inte om, frågan är ju när City får sin nästa straff, och då ska det bli väldigt spännande att se. Det kanske är så att Kevin De Bruyne är tillbaka då och tar bollen och återtar straffarna. Det skulle ju göra honom än mer intressant. Just De Bruyne har vi sett nu är tillbaka i full träning med laget. Så att det är väl bara en tidsfråga innan man börjar mjuka tillbaka honom in här. Så att kanske lite väl tidigt till Game Week 25. Men framåt Game Week 26 där så tror jag nog att vi kan få se en De Bruyne tillbaka på planen. Kikar vi lite på schemat så är det ju två hängmatcher för City som det gäller att hålla koll på. Och här gäller det liksom lite att positionera sig rätt så att man sitter med bra täckning. Men även möjligheten att kunna växla in en De Bruyne till exempel. Och hur gör man det då? Ja, alltså Sterling kan ju vara ett sätt att rulla med så länge. Och då är det ganska enkelt att göra det raka bytet till en De Bruyne. Tillsammans med en Gündogan och en Cancelo så skulle det kunna vara en trea från City helt enkelt. Kikar vi lite på Spurs så är de ju ganska bleka. Som sagt, de har Keynes frispark där i stolpen. Kikar på det här bonuspoängsystemet för att kunna ta bonuspoäng. Och i matchen så är alltså Davinson Sanchez den Spurs-spelare som uppnår flest såna här bonusgrundande poäng. Han når 14 stycken. Och ja, det är ju så fruktansvärt uselt så att det är ju, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Det är Spurs, de... Och ändå så sitter man där och bara kommer att liksom trycka in både Son och Kane i bygget inför Game Week 26. Det talar ju lite för hur komplext det här spelet är jämfört med verkligheten. För i verkligheten ser de fan inte bra ut alltså. Det ser tungt ut för Spurs. Men vi får se när det börjar, när spelschemat lättar upp lite och det kanske kommer någon dubbelvecka och sådär. Samtidigt hade Kanes frispark gått in, då hade jag haft en return på honom trots att det hade sett illa ut och de förmodligen hade förlorat ändå. Det man ska säga om Spurs där är att de har tre hängmatcher. Det är Southampton hemma och Villa och Fulham borta. Ska vi säga det också att de har officiella sidan i talande stund här har ju släppt blanksen i 29 och 33. Så där ser vi att Spurs i dagsläget har en blank i 29 och 33. Men visst är det så Alex att 29 där misstänker vi att Spurs Villa kan komma och flyttas till. Så att, det gäller att inte ställa sig för blind på att Spurs blankar i 29 i dagsläget.
Vi till och med förväntar oss att Spurs Villa kommer planeras in till den gameweeken. Och det gör det ju extremt viktigt för dem som i min situation exempelvis. Jag har dragit mitt wildcard nu inför gameweek 25 precis som planen har varit hela tiden. Och jag har ju inte free hit kvar så det gäller att dels lösa fina gameweek 26 men även då lösa Game Week 29 utan att ha någon free hit och navigera med. Men skulle det nu vara så som jag förväntar mig och många tillsammans med mig att Villa och Spurs har dels dubbel, förmodad dubbel i 26 men även match i 29, då är det ändå ganska enkelt att lösa det här. Vi väntar ju fortfarande på besked kring Double Game Week 26. Men vi vet att det kommer komma in mycket matcher där. Förhoppningsvis får vi bekräftat här innan fredag kväll. Då deadline går för 25an. Jag tror att vi kommer få det här säkert imorgon eller torsdag. Men det skulle kunna vara så att det kommer även efter deadline för 25an. Men absolut, Spurs är jätteviktiga. Sen så, jag vet inte, jag är ganska förlåtande mot alla som möter City. Jag sa det förra veckan när du sågade Liverpool rätt ordentligt. Att ja, det var ändå mot City. Nu är samma för Spurs. Jag tycker inte att efter den här insatsen att man liksom kan avskriva Son och Kane som vettiga fantasyalternativ och kanske framförallt då om man sitter i det läget där man, ja, men där man vill ha spelare med en fin dubbel i 26an och med match i 29an dessutom. Så att jag tycker de är ursäktade sett till att det var City de mötte.
Ja, och sen kan vi, även som sagt om det såg illa ut nu, så Kane och Son har ju ändå visat under säsongen. Det jag kan tycka är svårt är, jag som planerar att dra ett wildcard 26an där, om man vill få in en tredje Spurs-tillgång så tycker jag att det är ganska knivigt att hitta. Ytterbackarna roteras, övriga mittfältare känns inte jätteintressanta. Jag vet inte, har du något bra tredje kort från Spurs? Eller känns det som att det bara är Kane och Son som är intressanta?
Jag vänder mig bara mot Kane och Son. Jag tycker att det finns många andra bra alternativ att plocka in. Och det skulle kunna vara så att det händer någonting fram till Game Week 29. Där det blir något tydligt att det är någon annan Spurs-spelare man vill ha in. Då kan man plocka in honom. Men jag känner inte att jag behöver ha det redan nu i ett wildcard. Man har ju även fria byten här längre fram. Och skulle det vara så att Spurs verkligen tickar igång och det är någon av försvarsspelarna som ser riktigt fina ut och Spurs visar en bra defensiv form, ja, men då kanske man får omvärdera det tills dess. Men just nu nöjer jag mig med firma Kaneson och där sitter man ganska bra tycker jag.
Ja, instämmer.
Gällande City där så så pratar du straffar. Och den straff Rodri slår är ju riktigt svag. Det är faktiskt lite dåligt av jurist, tycker jag. Att inte kunna hålla ut den där utanför mållinjen. Och nej, han kommer inte ta nästa straff. Och gällande att sitta och hoppas på vem skulle ta den. Jag tryckte av en triple captain på Sterling. Och jag satt och hoppades att Sterling inte skulle ta den. För det är liksom nästan garanterad miss. Jag tror precis som du att Kevin De Bruyne mycket väl kan ta dem. Men framförallt ska man nämna det att Aguero nu är tillbaka. Pep var ute och sa det att han är tillbaka. Däremot har han varit borta mer eller mindre ett år. Så han är inte redo för någon start. Jag tror att det är Aguero på plan när de får en straff. Då är det hans straff att slå oavsett om De Bruyne är där eller inte. Det är min gissning. Men som sagt, man kan ju bara gissa sig fram här. Ja. Går vi vidare så ska jag prata Arsenal-Leeds. Jag får iklä mig Stefans roll här och glädjas över Arsenals 4-2-vinst. Men jag tänkte ändå börja med Leeds. De har ju double nu i 25, så jag tycker att det är ändå intressant att prata Leeds. Då många kikar mot dem, antingen med wildcard eller i övrigt och plocka in Leeds-spelare om man inte redan sitter med tre. Leeds, de har hållit 7-0 den här säsongen. Jag tycker det är intressant nu när de släpper 4 och vi har sett dem släppa mycket mål. Men 7-0, det är faktiskt rätt bra. Samtidigt, när man väl har släppt in mål, då är snittet att de släpper in 2,6 mål i snitt. Så att, ja, jag vet inte. Meslier, han imponerar inte i den här matchen och ger bort ett mål fullständigt. Och men han är så där, han har misstag i sig. I övrigt just defensivt, men även en viktig kugge faktiskt för deras offensiv, det är Calvin Phillips som är skadad. Han behöver komma tillbaka och detta tycker jag att man verkligen ska bevaka här inför Game Week 25 om vi får något tydliga svar från Bielsa. Är Calvin Phillips tillbaka, ja, men då tycker jag alla Leeds-tillgångar ökar i värde, både offensiva och defensiva. Leeds har nu förlorat 4 matcher i rad och släppt in 13 mål när han har varit skadad. Så ja, Calvin Phillips gör de bäst i att få tillbaka. Jag nämnde att Leeds har hållit 7-0 den här säsongen, vilket är helt okej. Men jag tycker ändå det är offensiven man bör kika mot inför Double Game Week 25. Man ska ju säga det också, då har de ju såklart ingen dubbel i 26an. Men det man ska ha med sig är att de har match i blanka Game Week 29. Så att fylla på med Leeds-spelare, det tycker jag man gör ganska sunt i. Sen så, ja, men vilka man kikar mot. För mig tycker jag det är ganska tydligt med 3 solklara favoriter. Bamford sitter i de flesta byggen redan. Han tycker jag man ska ha. Rafinha på mittfältet ser väldigt, väldigt bra ut. Tar hörnor och sådana saker. Och sen så tycker jag även Dallas i försvaret. Han står ju som försvarare, men han spelar ju inte försvarare. Så att, skulle det vara så att Leeds defensiv ökar på de här 7-0 till 8 eller 9, så får man ju nollorna, men framförallt så hoppas man ju på offensiva poäng från Dallas. Så det är de 3 spelarna jag verkligen tycker sticker ut i Leeds, både inför Double Game Week 25 men även framåt här. De har fint spelschema. Om vi går till Arsenal då, så är det ju ett riktigt bra Arsenal, tycker jag vi får se här. Vi får även se en Aubameyang som drar in ett hattrick som mycket väl kunde ha varit 4 om inte kryssribban hade varit i vägen. Jag vet inte hur mycket det beror på att det är Leeds och deras ofta ifrågasatta defensiv som står på andra sidan. Men man ska inte ta någonting från Arsenal. En rolig grej som inte har någonting med fantasy att göra, det tycker jag var varje gång Aubameyang gjorde mål. Då drog de igång Still Dre på högsta volym på Emirates. Jag vet inte vad det handlade om, för att när Bejerin gjorde målet så var det någon annan låt. Jag vet inte om de har fått valt låt, men jag satt och garvade ganska mycket när det hände. Aubameyang straffar väl ganska få, och det var nog ganska få som blev glada över hans mål dessutom, för att han sitter i väldigt få lag. När vi inledde säsongen så var det många som hade höga förhoppningar på Aubameyang med klassad som mittfältare och så, men sen har det ju gått trögt både för Auba och Arsenal. Jag vet inte om det är läge att plocka in honom. Det är så trångt om de där mittfältsplatserna. Och sen hans pris, då ska han upp och konkurrera med De Bruyne, Sterling, Bruno, Salah. Och jättebra i den här matchen. Men Arsenals spelschema är inte heller svinbra. Och jag vill se lite mer. Men det är klart, om man vill chansa och vara tidig på bollen, så kanske Aubameyang skulle kunna vara någon att sticka ut med. Jag kollar kanske lite mer mot de som assisterar honom. De tre målen han gör assisteras av Smith Rowe, Saka och Bellerin, som kanske kan vara mer av intresse. Men som sagt, tuffare spelschema på G. Det är väl Saka jag framförallt tycker är fin, men det är som sagt återigen de här mittfältsplatserna där jag i alla fall har svårt att trycka in en Saka sett till lite svårare spelschema. Men om man som Stefan till exempel sitter med honom i sitt bygge, ja, men det är ingen spelare jag skulle plocka ut. Det var vad jag hade att säga om Arsenal och Leeds. Och Fredrik, jag är ledsen, men du är tvungen att prata lite Liverpool. Det blir torsk här mot Leicester, 3-1.
Va? Skulle vi inte hoppa den matchen, tror jag? Nej, skämt sida. Det är klart att vi ska prata om det. Frontvion tillbaka i Liverpool. Men det tillsammans med att Ozan Kabak gjorde sin premiär gjorde ju ändå att många Liverpool-fans, tror jag, liksom fick upp förhoppningen om att ja, men nu kanske vi liksom kan hitta tillbaka lite. Och det vart väl en premiär för Kabak att glömma. Och ja, jag vet inte. Alisson Becker fortsätter att vara ute och snurra. Fabinho fortsätter vara skadad. Det är ju ett lag i väldigt, väldigt stor, jag ska inte säga kris, men det är rörigt kring Liverpool just nu. Alltså att det cirkulerar en hel del rykten om att Jürgen Klopp hade avgått direkt efter matchen. Han fick ju frågor om det på presskonferensen också. Hans reaktion var ganska skön, för han sa ju det. Fick jag sparken eller hade jag avgått? Bara så jag vet. Ja, okej, tack. Han höll ju med, man erkände ju att det har varit liksom en tung tid. Dels för honom privat, hans mamma har gått bort och han inte kunde åka på begravningen i Tyskland. Och såklart en tung tid för laget med tanke på de torskarna de har haft. Och de har haft lite möten och sådär. Vi får se liksom vad det resulterar i. Nu spelar man ikväll här när vi spelar in mot Leipzig i CL. Och sen så har man det här derbyt på lördag kväll mot Everton. Sen vänder ju schemat lite. Och jag tänker att de här två matcherna nu, Leipzig och Everton, kommer ju sätta lite tonen. Får man med sig bra resultat och en bra känsla, då tänker ju jag som kikar på wildcard i 26an. Men då avfärdar jag inte att ta in en, kanske till och med två Liverpool-tillgångar. Men fortsätter det att se ut som det gör, då kan nog inte ens Salah, trots ständiga leveranser nu på slutet, hålla sig kvar i bygget. För det är ju så, även om Liverpool till slut torskar det här med 3-1, så han är ju där, han gör det där målet efter en helt sagolik framspelning av Firmino. Den var nästan värd dubbla assistpoäng i fantasy, eller vad säger du?
Ja, alltså det där tycker jag är riktigt, riktigt fotbollsgodis. Och ja, jag tycker den faktiskt har fått lite för lite uppmärksamhet i media. Så det har väl såklart att göra med att det ändå blir en 3-1-torsk. Men nej, riktigt fin framspelning och hur han uppfattar allting så snabbt in i straffområdet.
Så är det ju. Liverpool har ju bekräftad blank i 29an här. Men sen har man ju på grund av det då, en match mot Chelsea då, som ska tryckas in någonstans. Och vi får väl se om den en av dem som landar i 26an. Det är ju inte klart i talande stund. Men i övrigt, som sagt, Mané såg väldigt risig ut. Där hade jag suttit Mané i bygget, då hade jag liksom skeppat omgående. Salah går ju att sitta och ha lite is i magen med. Sen är det ju väldigt, det som vi pratar kring nu blir väldigt beroende hur man sitter med upplägget. Har man tänkt att dra, som du Alex, ett wildcard i 25an nu, ja, då är det ju ett tänk. 26an, eller wildcard i 26an som jag gör, det är ett annat typ av tänk. Har man som Stefan till exempel redan dragit ett wildcard där, men då måste man ju tänka helt annorlunda i hur man bygger. Så att man får väl liksom hela tiden ha med sig den brasklappen när vi talar kring olika spelare. För ibland blir det väldigt kortsiktigt och ibland blir det på längre sikt.
Och det gäller ju även hur man sitter med chipsen. Till exempel, jag drar ju inte wildcard nu i 25-man för att förbereda för en benchboost i 26-an. Men det är det ju väldigt många som gör. Det gör inte jag, utan jag drar den i 25-man för att jag behöver fylla på med leadspelare bland annat. Och dessutom få ett extra byte inför 29-an om jag skulle behöva det. Som sagt, hur man bygger sitt wildcard beror ju jättemycket på vad man har för chips kvar. Har man free hit kvar till exempel, behöver man inte ha någon tanke alls på 29an och sådär. Så att ja, det är svårt att hänga med där, och det beror verkligen på hur man sitter med sitt eget bygge.
Och där kan det vara lite lurigt också om det är så att man drog kanske en free hit och sen så bangar man nu på bench boost. Så man sitter med bench boost kvar och tänker att man drar wildcardet nu i 25-man och så bench boost 26-an. Men då har man ju också byggt en hel trupp inför 26-an, och då blir det ganska tungt att jobba tillbaka inför 29-an.
Då kommer vi in på det att Spurs och Villa kommer vara jätteviktiga eftersom vi förväntar oss både dubbel och match i 29-an. Men även Leeds som sagt, för skulle man dra nu i wildcard i 25-an, så de har ju dubbel i 25-an, inte i 26-an, men det är väl ändå vettigt att fylla på med tre Leeds-spelare då tycker jag. Man får den dubbeln i 25-an istället, och sen så att köra en bench boost med tre stycken Leeds-spelare i 26-an känns ändå okej. De möter Villa hemma. Ja, vi kommer komma till det som vill lite längre fram, men de såg ju riktigt, riktigt tama ut mot Brighton här i Game Week 24.
Nej, men absolut. För att återgå till Liverpool där så är det ju ändå liksom ett lag att verkligen hålla koll på, oavsett om du har ett wildcard kvar eller inte. Och egentligen oavsett hur laget ser ut så är ju Salah med i diskussionen. Du pratade tidigare om att det är trångt på mittfältet. Det är det, och han är ju ändå trots allt alltid med i diskussionen. Så. Men det är väl kanske värre för en sån som Trent Robertson. Som sagt, Mané känns inte alls aktuell så som det läget är nu.
Nej, alltså de spelare du nämner är ju de Liverpool-tillgångar som man normalt sett kikar mot. Men varken Mané, Trent eller Robertson tycker jag kan göra skäl till sin peng. Salah däremot är en helt annan historia. Jag tycker i alla fall att han börjar takta igång och se bättre och bättre ut. Dessutom är på straffarna, schemat vänder som sagt. Jag väntar ju bara på att Henderson ska flytta sig upp på mittfältet, vilket jag tror många spelare i Liverpool kommer gynnas av, och inte minst alla. Jag tycker det är svårt. Det är många som är så fram och tillbaka. Det är mycket pengar i en Salah. Samtidigt är det en spelare som jag känner mig ganska trygg i att sätta binden på nästan vilken vecka som helst. Även trots att man har blivit besviken flera gånger den här säsongen, då han har kommit med en del blanks när man har haft binden där. Men jag känner ändå att det är en ganska skön ett kaptensalternativ att ha, speciellt nu med schemat som vänder och bra matcher. Då jag har inga betänkligheter på att sätta binden där.
Nej, men det är egentligen samma här, och det är också det som gör honom väldigt liksom attraktiv för bygget. Så kikar vi lite på Leicester då kort, men de spelar ju sitt kontringsspel. Vi pratade ju lite under matchen, du och jag, Stefan, och jag höll nog inte med Stefan om att jag såg det där komma som hände sista 10. Jag tycker nog att Leicester såg rätt så tillbakatryckta ut, att de såg inte för mig i min värld, och då satt jag ändå liksom med Liverpool-sympatier i matchen, så tyckte jag inte att de såg så farliga ut. Tyckte inte var de såg så där livsfarliga ut, utan det krävdes ju någonstans ändå en bjudning och en armhåls ett armhål i hår på rätt sida för att de skulle få in målen. Så att jag vet inte med Leicester. Alltså, det är ju Vardy, Madison och Harvey Barnes som levererar varsitt mål, och det är väl de tre framförallt som man kan kika mot. Men jag vet inte, i min värld så, som sagt, vi har nämnt det många gånger, det är trångt på mittfältet. Madison, Barnes, de tävlar ju liksom mot ganska tufft motstånd där, och Vardy, har man råd med både honom och Kane? Tveksamt. Går Kane klart före? Ja, i min värld är det så. Och då är det liksom, det är svårt att få in tillgångar. Nu när Justin har drog sitt korsband och är liksom borta. Jag har ganska svårt, trots ett helt okej spelschema, att faktiskt se jättemycket intresse i Leicester-tillgångarna. Det går ju såklart att switcha om det skulle man märka, om man märker att det ändras. Men i dagsläget så passar jag lite på Leicester. Hur ser det ut i ditt, har du några Leicester-spelare just nu i ditt wildcard-bygge, Alexander?
Det har jag inte, men jag tycker att de är intressanta. Något du inte nämner alls, det är Leicesters defensiv. Visst, Justin går sönder, men och han kommer vara borta länge. Jag tycker Leicester ser väldigt stabila ut. De har varit stabila nästan hela säsongen. De har haft en hel del skador också. Jag tyckte Maddison hade ett jävligt kul uttalande. Jag vet inte om du märkte det efter Liverpool-matchen. Han sa det. Ja, vi har också mycket skador. Den enda skillnaden är att vi inte pratar om dem så mycket. en liten peak till Liverpool tror jag. Där det är väldigt mycket fokus på skadorna. Såklart, det är jättemycket skador. Framförallt liksom på en och samma viktiga position i mittbackslåset. Men det var ändå ganska skön passning, tyckte jag. Justin går ut skadad. Vi har en Kastanj som missar någon match här till nu. Men som jag tror ska vara på väg tillbaka. Och när Justin är borta, då kommer ju Pereira och Kastanj spelar ytterbackspar, och båda de ytterbackarna är rätt fina, och jag tycker att Leicesters defensiv är rätt trygg, så att det skulle kunna vara något att gå in på Leicesters defensiv. Sen gillar jag offensiven med de spelarna som du nämner, men det är som du är inne på, Vardy måste helt plötsligt konkurrera med Kane. Jag tycker att det finns för mig helt omöjligt att gå ut utan Watkins och Kane som då har dubbel, förväntad dubbel i 26 men ändå match i 29, och dessutom en Bamford nu som har match i 29 och dubbel här i 25an och sådär, så att jag får inte in någon Vardy. Och mittfältet, ja men herrejussas, det är liksom det är så trångt där, så att Barnes och Maddison, de får se hur fina ut de vill. Jag har andra spelare som går före som det är just nu.
Nej, men med enda brasklappen där att Soyuncu inte är Van Dijk, så instämmer jag.
Ja, men sitter man med Maddison eller Barnes och inte drar någon wildcard och sådär, det är inga problemspelare att sitta med. De ser fina ut och Leicester är bra. Så jag hade ju inte offrat byten på att plocka ut dem. Men om jag drar ett wildcard, ja men då så är de inte med.
Det är väl en bra summering.
Jag skulle vidare och prata Brighton Villa, en 0-0 historia, och jag var ju redan inne på det att Villa inte var speciellt bra. Jag tycker att vi börjar i Villa, inte för att de ser så fina ut, utan snarare för att, ja men precis som Spurs, att de är väldigt intressant lag just nu. Ja, det är en blek insats, och poängen, den får de nog tacka Martinez för. Det är en ny nolla, 3 bonus, 9 räddningar, så 3 räddningspoäng. Det här är helt, helt galet. Jag har aldrig sett något liknande fantasymässigt på målvaktssidan. Och med den här takten, om man bara kollar hur det har gått hittills, så kommer Martinez att ta ett FPL-poängrekord för målvakter. För mig är han liksom en självklar målvakt att sitta med. De har ju de här hängmatcherna dessutom. Så att men Martinez, om man inte har honom, det är klart, vi brukar alltid säga det, att med målvaktsbyten, det är sällan något man prioriterar. Men här tycker jag faktiskt att det finns ett case, även om man inte sitter på ett wildcard, att kika mot Martinez. Försvarsmässigt så såg vi även en Matt Cash gå ut skadad. Vad som ser ut att vara någon känning i hans hamstring. Vi får se hur allvarligt det är. Men skulle det vara så att han är borta ett tag, så tycker jag ändå Villas defensiv har levererat. Och då har vi en billig spelare i El Mohammadi som kommer in prisad 4,3. om man vill komma in billigt och få täckning i Villas försvar. Men det kommer ju vara, om det inte är så att cash blir borta väldigt, väldigt länge, så är det ju ett byte som man kommer få förbereda sig på, för att det är ju cashplats så fort han är tillbaka. Ja, jag lämnar nog Villa där. Det går inte att säga så mycket från den här matchen om vilka spelare som imponerar mer än Martinez, men alla ni som lyssnar på den här podden vet ju min kärlek för en Grealish. Dock där, han är inte med i mitt wildcard, och det är på grund av den här trängseln på mittfältet. Men annars finns det ju intressanta spelare i Watkins, som jag varit inne på, en target i backlinjen som inte är skadad nu. Annars var det så här valet på om man skulle gå på cash eller target, men det blir ganska enkelt för mig just nu då. Brighton då, ett lag som verkligen börjar takta igång, och som sagt, jag tycker de har oflytt som inte får någon, får med sig alla tre poängen i den här matchen. Det är ju bara Martinez som står emellan. Nu har de gått 6 matcher obesegrade i Premier League, varav 5 stycken nollor på de matcherna. Så defensiven är riktigt, riktigt bra. Jag kollar direkt mot en Lewis Dunk som är prisad 4,8, ägd av endast 4%. Det är tredje raka matchen med bonuspoäng för honom. Och ja, Lewis Dunk behöver inte vara en dum spelare att sitta på. Kollar man spelschemat ser det riktigt bra ut. De har Palace hemma, West Bromwich borta, Leicester hemma, Southampton borta och Newcastle hemma kommande 5. Vi vet redan nu att de inte kommer ha en double game week i 26an, men å andra sidan då så har de ju Newcastle hemma i den här blanka game weeken 29. Så att Lewis Dunk är en sån spelare som skulle kunna leta sig in i antingen ett wildcard-lag för mig nu i 25an, eller en spelare som jag kanske kollar mot att ta in efter double game week 26 för att stärka upp mitt game week 29-lag. Ja, det är mina tankar kring Brighton, och det är Dunk jag kikar mot i det laget. Fredrik, Southampton Wolves är en match som Wolves vänder på och vinner med 2-1.
Mm, de gör ju det. Och vi kanske ska börja Wolverhampton, även om det kanske är Southampton som är det mest intressanta laget. Men vi kan börja i Wolves, och där blir väl liksom kommentaren, ja, trots att man gör 2 mål här så känns ju intresset sådär liksom fesiummet. Jag tänker att de kanske lider lite av Mohamed Salah-sjukan, Wolverhampton. Det vill säga, man var så fruktansvärt bra förra säsongen, så att vad man än gör den här säsongen så känns det ganska ointressant. Jag tycker förra säsongen satt vi liksom och bara, man kunde välja att raka bland Wolves tillgångar. Du hade liksom Traoré och där Doherty och där Jiménez och ja, men det fanns massor med liksom FPL-göttigt i Wolves. Så nu så får man, ja, man får gräva ganska djupt liksom, som sagt, mittfältet med Neto och Neves, ja. De står ganska långt bak i kön. Den här nya William José från Sociedad, han har ju inte satt något avtryck än. Även om man håller lite span på honom. För att Silva verkar ju inte ha något jättestort förtroende hos Nuno. Men det är ju det här med spelschemat. Att, vi ser ju att de har en helt okej schema fram till 29an där man i dagsläget då blankar. Sen efter 29an kommer det ju ett helt galet fint schema. Så att är det någon minsta lilla liksom tillstymmelse till form på någon i Wolves, så är det ju efter 29 i så fall som det kan vara aktuellt att ta in dem. Så det kan vara liksom ändå läge att hålla lite span, även om intresset just nu känns ganska svalt.
Ja, jag håller med dig, och jag skulle faktiskt vilja skjuta in en spelare som jag verkligen gillade under förra säsongen som nu är tillbaka i Jonny på vänsterbacksplatsen där. Han är ju tillbaka, har inte fått 90 än, men han startade nu och fick dryga 60 minuter tror jag i alla fall. Och det är en fin offensiv spelare, så det skulle kunna vara en spelare om han kommer igång här att kika mot till Game Week 30. Då har man lite tid på sig att han får upp matchtempo och man får möjlighet att spana in honom lite, men det skulle kunna vara något.
Ja, men verkligen. Och så ser man att han inte hinner dra någon baksida här när han har varit borta länge. För något strulande knä. Eller var det korsband han drog, va?
Det kan det nog ha varit. Det var knät i alla fall.
Mm. Kikar vi Southampton då, så var ju backlinjen tillbaka i någon form av liksom ursprunglig form. Och det höll ju i 70 minuter i alla fall innan Walker Peters gick sönder igen. Och det var väl någon ljumskskada, någon muskelskada där, så att det ser väl inte allt för bra ut.
Hamstring.
Ja, där har du det. Så han är väl borta ett tag. Nej, jag vet inte. Defensivt tycker jag Southampton, de har ju sett... De såg ju himla fina ut där, och vi pratade ju om dem för några månader sedan om att de kanske skulle vara med och slåss som Europaplatser, och det är ju inte känslan i dagsläget, utan känslan nu är att man har gått tillbaka till att vara det här mittengänget som har en riktigt bra striker, och sen har man liksom ett gäng grovjobbare och sådär, och en bra fot på fasta i James Ward-Prowse. Ings gör ju dock ett fint mål i den här matchen, och med tanke på dubben som man har här nu i 25an så blir han ju intressant. Jag själv kikar mot att plocka in honom just för 25an. Nu gör jag ju det i så fall med, liksom, under förutsättning att jag drar ett wildcard i 26an, så att det är väl ingen långsiktig investering på det sättet. Hade jag inte dragit ett wildcard så vet jag faktiskt inte om jag hade gått på honom.
Jag ska skjuta in en sak här som kanske får dig att ändra dig lite. Southampton har, vi vet ju att det är en double här i 25an, men det är inte alls omöjligt, och det har spekulerats ganska mycket i att de även kan få dubbel både i 26an och 27an. Det skulle alltså innebära tre raka double game weeks. Och då en spelare som Ings, han är ändå fin. Det är han som gör så här 15 mål i den här matchen, och en rejäl fin volley. Men det svåra är som sagt, man ska kombinera den här usla så här 15-formen med möjligtvis då tre raka double game weeks. Och dessutom ska man säga då, eventuella double game weeks i 26-27, det är City och Spurs som ska in där. Så det är inte de allra enklaste matcherna, men det är fortfarande tre raka double game weeks. Jag till exempel just nu har en Vestergaard i mitt wildcard, med tanke på den här möjligheten till double game weeks. Jag gillar ju försvarare, och dessutom en försvarare på 2 meter med ett offensivt hot tycker jag kan vara aktuellt. Sen så Southamptons form, jag kikar lite på det här. De har gjort 6 mål senaste 13 game weeks. Det imponerar inte jättemycket. Så ja, jag vet inte, men jag tycker det är väldigt intressant. Jag har i alla fall aldrig sett något sånt här, att liksom möjlighet att ha 3 raka double game weeks efter varann.
Nej, det vore ju spektakulärt. Och som sagt, även om det då är Spurs och City borta, så är det klart, 2 matcher i en game week, det är alltid liksom ändå 2 möjligheter att
att släppa in 9 mål.
Ja, så kan man också se det. Nej men det är väl framåt, förutom, jag tycker du nämner Vestergaard där som är ett bra alternativ bakåt, men framåt så känns det som att det är den Ings det handlar om. Speciellt nu, Shay Adams har ju varit lite bänkad till och från med Redmond in. Jag såg en Minamino som har lånats in från Liverpool, så där finns det ju lite mer rotation, och det får man väl säga också, att blir det 3 raka double game weeks, då blir det ganska tight mellan matcherna. Då kommer vi att se en hel del rotation i laget. Och då kanske mittbacksalternativet är liksom, det kanske är där man undviker rotationen.
Och målvaktssidan kanske.
Ja, målvaktssidan. Liksom, men gå på en yttermittfält där, det känns ju väldigt risky till exempel.
Ja, jag håller med.
Mm.
Avslutningsvis ska vi lägga fokus på en match som jag gärna skulle vilja glömma. Det är West Bromwich mot Manchester United. Det är en 1-1 historia, och det går att tala hur mycket som helst om domarprestationer och vara eller icke vara. United är helt enkelt oförmögna att hålla nollor trots bra spelschema. Dock så tycker jag att en Luke Shaw fortsatt är intressant. Prisad 5,0 och får assisten i den här matchen. Kollar man på så nu, det är ju liksom, det går inte att känna igen från de tidigare säsongerna. Han såg ju riktigt fin ut där innan hans benbrott som han fick i Champions League borta mot PSV, tror jag det var, för ett gäng år sedan. Men nu, det Shaw är riktigt, riktigt fin. Ingen annan spelare, och då pratar inte jag försvarare, utan då kan vi ta med liksom mittfältare och de här gubbarna, har faktiskt skapat fler chanser senaste 8 gameweeks än Luke Shaw, 26 stycken. Och Bruno Fernandes, hans kollega i laget, är faktiskt den enda spelare i ligan som har skapat fler big chances under samma period. Jag tycker det säger ganska mycket för en ytterback. Så jag vet inte vad som har hänt med Shaw, men han är intressant och spelschemat är fortsatt bra för United. Apropå Bruno som jag nämnde där, så tycker det är läge att stanna upp lite. Nu gjorde han sin 38:e match i Premier League, och det är ju en full säsong då, även fast han inte har gjort en hel säsong, så lägger man ihop förra och nu så kan man kolla lite. Gör man det så kan man se att det är 41 attacking returns, alltså mer än en per match. Skulle man omsätta det till en säsong så hade det varit 295 poäng. Och det är ju helt galna siffror. Salas rekord från säsongen 17-18, som är också helt vansinnigt, det är på 303, så det är bara 8 poäng bakom det. Ja, alla vet väl vad för spelare Bruno är, och det är en fantasyspelare som tycker det är väldigt svårt att förbise, även om det är trångt där på mittfältet. Jag var inne lite förra veckan och pratade kring Pogbas skada och att det skulle Bruno dra fördel av. Jag ska säga det, det är Bruno som gör Uniteds mål i den här matchen. En fin volley på inspel från Shaw på kanten. Men om vi återgår till Pogbas skada, så var jag inne på det, att det är Bruno och Rashford som framförallt kommer dra fördel av Pogbas skada. Sen kan det vara negativt för United att Pogba är borta, då han har sett fin ut på senare tid. Men det här att Rashford skulle dra nytta av det var ju att jag utgick från att Rashford då skulle få utgå från vänster, som jag tycker är, men det är en jätteskillnad på Rashford när han utgår från höger eller vänster. Men nu spelar Cavani uppe på topp, Martial petas ner på vänstersidan, och Martial tycker jag är iskall verkligen, och då får Rashford vara ute till höger, och ja, men då är han inte bra. Jag förstår inte, jag tycker att Mason Greenwood verkligen har börjat ticka tillgång, inte kanske så mycket poäng, men han ser riktigt, riktigt fin ut. Så att för mig är det liksom ganska tydligt att Martial kanske får sitta på bänken ett tag nu, och att Rashford kan få utgå från sin favoritposition ut till vänster. Greenwood skrev på ett nytt avtal med United här idag, tror jag det var. Så att jag hoppas verkligen att det blir liksom den solklara första elvan, och då är Rashford intressant. Nu kommer Europaspelet igång även för United. Det är ju Europa League. Jag vet inte riktigt hur United kommer prioritera det. Det är ganska tuff lottning mot ett Real Sociedad som kommer, men jag hoppas och tror att United inte ska lägga allt för mycket fokus på det där. Vi får se. Tar man sig vidare från den matchen och kommer lite längre in i turneringen kanske, men just nu jag hoppas att det ska vara fullt fokus på ligan och FA-cupen. West Bromwich då? Ja, det brukar alltid bara vara prat om Pereira i West Bromwich, men vi ska väl skjuta in det, han är ju mittfältare, och det är det där trånga mittfältet, så att ska man kika någon annanstans så är det ju målskytten i den här matchen, tycker jag, och nyförvärvet i Diagne, prisad 6,0 forward. Han har 3 attacking returns på 4 matcher och är tung att möta. Jag är ju lättpartisk och tycker att första målet bör VAR gå in och plocka bort. Han är ju lite bufflig och så. Han bufflar bland annat om Cull Maguire och får ett jättebra läge. Och det ignorerar domaren också. Vet inte om VAR hade gått in och sagt något om det. Men det som är ju att West Bromwich faktiskt har ett riktigt, riktigt bra schema innan deras blank i Game Week 29. Med det sagt så, jag har inte mitt wildcard fyllt med West Bromwich-spelare, och Diagne lyckas inte leta sig in där heller. Men ja, kan vara ett alternativ för den modige. Yes, det var de matcher vi skulle lägga lite tyngd på, gå lite på djupet med. Men det har ju även spelats några fler matcher och jag tänkte dra igenom dem snabbt. Om vi börjar Palace Burnley så är det en match som Burnley vinner med 3-0. Palace oerhört bleka som vanligt när Saha inte är med. Och Ben Mi kliver av skadad och ser väl ut här och missa deras andra match här i Double Game Week 24 som är hemma mot Fulham. Men det ska mest vara, det var en otäck skada, en huvudskada. Det rör sig om någon hjärnskakning, men det ska inte vara någon fara med honom, men han kan inte spela på grund av protokollet. Så att, har du något att säga om Palace Burnley annars?
Nej, det var ju inte så jättemycket att tillägga där, utan det var den där nollan som många av oss hade investerat i. Den kom ju i alla fall, tack och lov.
Ja. Kollar vi Everton Fulham så går Fulham vinnande ur matchen med 2-0 och Sunderland till I die-favoriten Josh Maya gånger två i sin första start i Fulham. En till forward då kanske att hålla ögonen på, men vill chansa och sticka ut. Och kollar vi Everton så är det Calvert-Lewin som ser ut att missa båda matcherna den här Double Game Week. Och eventuellt kan han vara tillbaka här till 25. Jag tror vi kan räkna med det i Merseyside derbyt. Men jag vet inte, är det något att säga om Everton där? De har ju även en match kvar i 25:an hemma mot Manchester City.
Ja, men det blir intressant att se vad de kan ställa till med eller inte då. Sen ser ju schemat rätt så lite så små tufft ut kan jag tycka. Så att ja, nu med Calvert-Lewin skada så får vi väl se när han är tillbaka. Men jag tror att det är många som kommer att skeppa honom. Och hans ägarandel till ESPN har ju sjunkit ganska rejält. Så att jag tror att den kommer att fortsätta neråt faktiskt.
Yes, och med det så sjunker även priset på honom. Ett annat lag som saknar en anfallare som är ganska högt ägd, det är West Ham. De vinner ju ändå med klara 3-0 mot Sheffield, men Antonio missade matchen. Men han ska vara okej här till Game Week 25. Det var mer en försiktighetsåtgärd, säger Moyes. Annars så får vi ju fortsätta lägga fokus på en Jesse Lingard som löser en straff här i matchen. Som Declan Rice faktiskt sätter dit. Vi får väl se om han är tilltänkt straffskytt här framöver. Moyes var ute och sa att Noble är deras första straffskytt. Men då han är inte på plan så får man se. Han sa inte att Rice definitivt tar nästa straff. Men det var i alla fall en bättre slagen straff än en Rodri. Även om Rodri satte den då för City. Annars är det Cresswell som fortsätter vara helt galen och leverera assist. Den här assisten i den här matchen kommer från hörna och han är ju bra på fasta situationer. Men även i öppet spel. Ja, spelschemat vänder för West Ham här, ska man vara väldigt klar med. Och jag vet inte, hade jag suttit på Cresswell hade jag nog ändå kikat mot att byta ut den, trots att han ser så väldigt fin ut. Jag tror inte att det kommer fortsätta med när spelschemat vänder. Vad säger du?
Nej, men absolut. Sen är det kanske inte någon brådska. Förmodligen så brinner det väl. Det brinner väl mer än någon annan knut i bygget, men skulle man sitta med ett tacksamt bygge och inte ha något wildcard så absolut, då hade jag nog kikat mot något annat lag som har ett lite lättare schema. Men man kan väl bara konstatera det att Gündogan, Cresswell, har man gått, som jag, gått utan dem hela säsongen, ja, men då har man tappat väldigt, väldigt mycket. Han är också en sån här spelare som har straffat oss som har gått utan honom nästan löjligt mycket alltså. Så det, nej, det är tungt. Men det är ju hatten av er som har haft honom i bygget.
Ja. Chelsea Newcastle, den vinner Chelsea med 2-0 och vi får fortsatt se den här roterande Tuchel. Nu är det till och med så att han börjar rotera målvakter och vi ser den liksom, man trodde var dödsdömd, Kepa kliva in mellan kassen och faktiskt rädda någon boll. Nu kommer dessutom ett Europaspel för Chelsea och jag tror inte att det gör att rotationen kommer minska. Vi ser Abraham kliva ut skadad redan i minut 20. Vi ser även en Timo Werner som verkligen har letat mål, till slut får göra en kasse. Och vi får väl se vad det kan betyda, om det är någonting som skulle göra att målskyttet lossnar. Men i den här matchen så är det även att Werner bränner en del lägen. Jag är inte först på tåget där.
Nej, och det är ju så att Kepa gör en räddning och Werner gör mål. Då blir ju liksom kontrollfrågan, ja, mötte de Newcastle? Eller? Ja, det gjorde de. Okej, okay, tack så mycket. Du, jag tror att jag hoppar Chelsea tills vidare.
Yes. Men det var de matcherna. Som sagt, Burnley Fulham, Everton City ska fortfarande spelas innan vi kan helt stänga Game Week 24. Men de matcherna spelas först imorgon onsdag. Vi ska gå vidare med veckans rekommendationer och vi börjar med försvarsrekarna. Fredrik, du satt med Sofal, Ben Mi och den här fantastiska Martinez, målvakten i Aston Villa.
Här blir det storstädning, men det, Martinez sitter ju lugnt kvar. Det är liksom, det går ju inte att ta bort den reken i det här läget, men däremot Sofal och Mi känns ganska naturligt att börja fasa ut nu. Och börjar vi med Sofal då, så ersätts han av Cancelo i City. Jag tycker att det känns som, nu när många börjar kanske suttit på två City-försvarare och antingen genom ett wildcard eller genom att man har roterat med lite vanliga byten, så känns det mer och mer som att man börjar snegla på att vilja ha två City-mittfältare. Man kanske vill ha Gündogan och De Bruyne när han är tillbaka, eller Gündogan Sterling, eller Sterling De Bruyne om man vill chansa ordentligt. Så att Cancelo kommer in istället för Sofal, och sen Ben Mi får göra plats för en Dallas från Leeds. Jag tycker att det, Leeds är ett vettigt lag att investera i egentligen oavsett hur man har tänkt att spela, så att Dallas erbjuder bra värde för de pengarna.
Ja, jag kan inte mycket annat än att hålla med. Jag, från förra veckan så satt jag redan med Cancelo och han är kvar. Jag hade också Ben Mi. Och han får såklart stryka på foten och jag ersätter han med Dallas, precis som du plockar in. Sen satt jag med Luke Shaw förra veckan också och jag ser ingen anledning att plocka ut honom. United har förmodligen en dubbel att vänta här i 26an också. Nej, som sagt, jag i laggenomgången gick jag igenom Shaws statistik. Det är alltså ingen spelare i hela Premier League, oavsett position, som har skapat fler lägen än honom de senaste 8 gameweeksen. Så Luke Shaw tycker jag man sitter väldigt, väldigt fint med. Sen gillar jag din Martinez-rek, men jag är ju lite traditionell där och vill inte blanda in målvakter i mina försvarsrekar. Mittfältet, förra veckan hade jag en Son, Gündogan och Grealish där. Och alltså jag gillar de här spelarna generellt. Det är sådär, visst man skulle kunna fortsätta trycka in Leeds-spelare. Jag vet att du hade Rafinha från förra veckan och han skulle absolut verkligen rekommendera att man har här inför Double Game Week 25, men jag har inte mage att stryka någon av dem som sitter där, även fast det finns vissa alternativ som kanske är minst lika bra som Son, Gündogan och Grealish. Så det enda man kan sätta litet frågetecken på då, det är väl ändå Gündogan. Inte någonting sett till hur han har spelat och sådär, och han såg ju rätt fin ut även precis innan De Bruyne gick sönder. Men det är hans roll, hur den kommer påverkas när De Bruyne kommer tillbaka. Och jag tror i alla fall inte att han kommer ha straffarna. Så lite så downside på Gündogan, men inte tillräckligt för att få mig att stryka honom från min rek. Så jag sitter lugnt kvar där. Fredrik, jag nämnde att du hade Rafinha och han antar jag är kvar, men då tillsammans med Son och Zuzek.
Ja, självklart Rafinha sitter, ska ingenstans, och inte Son heller. Jag tycker de två känns ganska liksom fasta nu i de här rekarna. Däremot så är det dags att liksom, det gäller att veta när man ska lämna. Och i dagsläget så känns det som att bara för att jag lämnar Zuzek i rekarna så innebär det inte att jag skeppar honom omgående. Men jag ska vara helt ärlig, jag vet faktiskt inte om jag kommer att ha honom i bygget i wildcardet 26an. Förmodligen inte. Så att Zuzek får göra plats för Raheem Sterling. Jag tycker det finns mycket liksom argument för att ta in en Sterling i det här läget. Dels så får du en placeholder för en De Bruyne. När De Bruyne väl är tillbaka up and running och vi ser att han är igång. Och då finns det ett rakt byte att göra jämfört med Foden och Gündogan. Den typen av liksom, nästan budget snudd på mid-price mittfältare. Så att jag tycker att det finns, och sen förutom det då, så det är uppenbart att det finns ett bra värde i henne. Han har tickat igång och ja, du sitter ju med triple captain på honom den här double game week 24. Så att, nej men Sterling får hoppa in.
Ja, jag gillar det. Precis som du är inne på, en bra väg till Kevin De Bruyne om det skulle vara så att man vill gå den vägen. Men det behöver inte vara helt fel att gå Sterling över De Bruyne. Vi får se hur De Bruyne kommer tillbaka. Om det kan vara så att Pep är lite försiktig med honom i ligan. Fullt fokus ligger ju såklart på Champions League. Nu har de väl fått en ganska bra lottning. Jag tror att det är Porto de har i Champions. Jag gillar verkligen Sterling. Och det är inte omöjligt att Sterling till och med kan trumfa De Bruyne även här när han kommer tillbaka. Så att Sterling ser fin ut. Anfallssidan, jag satt med Antonio och Bamford förra veckan. Och även om jag förväntar mig att Antonio kommer tillbaka nu här till 25-man, så har jag varit inne på att West Hams spelschema vänder. Och jag tycker det finns många forwards som är intressanta. Jag nämnde ju Watkins här som kommer ha fint, massa hängmatcher kommande. Bamford får såklart vara kvar i bygget. Jag utelämnar Watkins tills vidare och istället så kommer en Harry Kane in, så det blir Bamford Kane för mig. Fredrik, kan det vara så att vi har samma rekare? Du hade förra veckan Kane och Calvert-Lewin, men jag antar att Calvert-Lewin kanske får stryka på foten.
Han får ju göra det, men jag väljer faktiskt att jag behåller ju Kane såklart, men Calvert-Lewin får göra plats för Danny Ings. Tycker att det ändå finns ett case som sagt med dubben och de här hängmatcherna som ska tryckas in någonstans. Och han är ju en gnetare, Ings. Det kommer mål liksom titt som tätt. Så länge han får vara skadefri, då är det alltid läskigt att kolla Southampton utan honom i bygget. Så att Danny Ings kommer in som rek.
Straffskytt också. Det är fint val tycker jag. Vi ska gå över på en kaptensdiskussion för Game Week 25 och eventuellt kan väl en Ings och en Bamford blanda sig in här. Det är ju Double Game Week. Jag ska säga det direkt att det var länge sedan nu känns det som, men det är en fredags deadline för Game Week 25, så missa inte det. Det är Wolves Leeds som sparkar igång på fredag vid 21, så deadlinen går vid 19.30. Missa inte den. Ja, det är väl lika bra att börja med de lagen som har double game weeks. Även om det inte är självklart varje gång att man ska gå på en double game week-spelare, så är det väl där man först och främst kikar. Leeds har ju dubbla matcher, dels Wolves borta och Southampton hemma. Om vi börjar med Leeds, hur resonerar du där? Är det självklart att gå på Bamford, eller vi har ju en Rafinha som faktiskt har sett riktigt fin ut i Leeds också.
Han har ju det, men för mig känns, om binden skulle hamna på en Leeds-tillgång, så känns det ändå givet att det är Bamford. Jag tycker att det är övertänkare att liksom börja laborera på en Rafinha till exempel. Att det är såklart att det skulle rent teoretiskt kunna liksom ge bättre utdelning, men pratar vi lite sannolikhetslära och utifrån hur liksom poängen har fallit över säsongen, så känns ju Bamford som det ändå givna valet.
Jag sitter i ett jättejobbigt läge och väljer mellan Rafinha och Bamford. Jag tror att min bindel kommer hamna där. Bamford har ju straffarna, tror vi. Det är såklart bra för honom. Kollar man däremot lite så här statistik, så Rafinha tar ju en hel del fasta situationer, hörnor och en del frisparkar och sådär. Och expected goal involvement, jämför man det på de senaste matcherna, så är den helt identisk. Och då Rafinha står som mittfältare, så får han ju dels för eventuella hållna nollor, men även mer poäng om det blir mål från hans fötter. Det som också lockar är att Jag tror att Bamford kommer vara en av de mest kaptenade spelarna. Bamford ägs ju utav mer än hälften utav spelets managers. Medan Rafinha endast ägs utav 3,7%. Och skulle det vara så att Rafinha får göra en bättre gameweek än Bamford, så har man verkligen möjlighet att ta igen en del placeringar. Men sen går ju det åt båda hållen. Skulle det vara så då att Bamford vräker på och verkligen överpresterar Rafinha rejält. Ja, men då blir det ju tvärtom att man tappar. Men jag tycker, jag vill nog se möjligheten som intressant. Ja.
Mm. Ja, nej, men det är bra. Och som sagt, den självklara utmanaren är väl Danny Ings. Om det nu är så att man sitter med båda i bygget, då är det huvudbry. Ja. Tycker ändå, det finns ju ändå ett case för att sätta binden där. Jag siktar ju på att eventuellt ta in honom mot en Calvert-Lewin eller Antonio. Jag har inte riktigt bestämt vem av dem som får göra plats. Men för min del är det inte alls säkert att binden hamnar i Leeds-lägret där. Utan det kan mycket väl bli på en Danny Ings.
Mm. Jag möter Chelsea hemma och Leeds borta. Jag gillar Ings också och tycker väl det är liksom den spelare som kan gå upp mot de här Leeds-tillgångarna. Chelsea hemma, ja, jag tycker Chelsea har verkligen stabiliserat sin defensiv. Leeds, ja, vad deras defensiv står, ja, det har vi ingen aning om riktigt, men Chelsea känns tuff. Och sen tycker jag att det är jobbigt att sätta, även om Ings är en bra spelare, så Southamptons genomgående form, den är så svag. Så jag sätter den liksom hellre på Leeds-sidan. Så för mig är det Rafinha eller Bamford. Det är såklart man verkligen kan försöka vara liksom lite och sätta den på Dallas, men det ja, nej. Ja, där tycker jag att Rafinha och Bamford trumfar ganska rejält. I övrigt i Southampton finns det väl ingen spelare som kan konkurrera om någon bindel. Det är väl Ings.
Jo, men så är det ju absolut. Och för min del, som i dagsläget bara sitter på Bamford som Leeds tillgång och som kommer troligtvis att ta in Ings, så tycker jag att, och egentligen kikar jag rakt över, den som kan blanda sig i, om det är så att man inte har känsla för någon av de här två bindlarna, då är det ju visserligen på hemmaplan, men det är ju ett fruktansvärt uselt Newcastle som Bruno ska möta, och det är ju inte så att man blir chockad om Bruno kommer därifrån med typ två returns. Nej. 13-14 poäng. Ingen kan ju säga att jag såg det inte komma, utan den binden är ju, och det kan ju faktiskt vara någon som sitter utan Leeds tillgångar till exempel och utan Ings, och då känns Bruno som den givna binden.
Bruno gillar jag också. Jag går på double game week spelare, men Bruno kan mycket väl få visa, det ska jag säga. Jag kommer inte sätta binden på Enta Bamford och Rafinha, och den andra får visa, utan jag vill ha den i två olika matcher, så att det kan mycket väl vara så att en vicebindel hamnar på en Bruno. Kollar man på övriga single game week spelare som skulle kunna blanda sig i om man har en bra feeling, så City ska alltid nämnas. De möter Arsenal borta, men för City spelar det egentligen ingen roll vilka man möter. Jag kan absolut se poäng komma där. Jag är inte intresserad av någon bindel där. Sen har vi ett Merseyside-derby. Jag tycker att Salah har sett fin ut. Den binden, jag tycker Salah alltid är ett kaptensalternativ. Det var jag inne på tidigare. Tycker han att ticka igång. Derby, det är svårt att säga. Det kan bli målrikt, det kan bli 0-0. Ja, jag är inte där, men ja.
Det ligger väl närmare till hands med det sistnämnda där. Jag tror att Everton kommer att krympa ytor. Och jag skulle förvåna mig otroligt mycket om Ancelotti, som har ett väldigt, väldigt bra facit mot Liverpool. Dels från tiden i Napoli, men även nu när han har tagit över Everton, att han bjuder på ytor för Salah, utan de kommer att riskminimera och spela tight. Och skulle du spela den på bomben, så är det liksom 0-1-0-1 på båda lagen. Så att Salah känns inte aktuell för mig, speciellt inte när Bruno har den matchen han har.
Nej, jag håller med. Jag håller Bruno högre än Salah. Men som jag har varit inne på tidigare, jag tycker att Salah alltid är ett vettigt kaptensalternativ. Så att jag förstår om man ändå kikar mot det. Och sist jag skulle vilja nämna i en single game week, det är ju Spurs. De möter West Ham borta. Firma Kane som vi vet vad de kan ställa till med. Nu är jag verkligen nere och gräver. För som sagt, jag tycker Leeds grabbarna står högst upp. Jag tycker att en Ings kan blanda sig in om man har honom, och sen är det Bruno av single game week som jag håller allra högst, men jag vill ändå prata lite olika alternativ, och jag har förståelse om man går på någon annan.
Ja, och nu börjar vi också komma så pass långt i säsongen, det här med miniligor och head-to-head matcher som blir aktuellt på ett annat sätt, och då kan det ju vara så att man liksom, man ligger inte så superbra till overall rank, men man har en miniliga där man slåss mot en jäkel, och det kanske är liksom lite Dineros i spel också. Och då så ser man att den personen sitter ju helt utan någon tillgång som man själv har, men då väljer man att gå på den istället. Så det blir ju en lite annan typ av tänk för många nu, att som inte bara spelar liksom overall rank utan även de här miniligorna, och då kan ju de här lite mer udda kaptensvalen bli aktuella.
Yes. Är du redo för lite lyssnafrågor?
Ja, men shoot, bring them on.
Andreas Melin skriver så här. Hans plan har hela tiden varit att spela wildcard här till Game Week 25. Och han sitter med benchbus kvar och då drar den till Game Week 26. Däremot så skriver han det att han har aldrig varit så här nöjd med sitt lag som han är just nu och har säsongens bästa overall rank, och undrar om han ändå ska följa sin ursprungliga plan. Ja, det är lite klurigt. Vad säger du, Fredrik?
Ja, men det beror lite på hur han menar med att han aldrig varit så här nöjd med sitt lag. Jag menar att han aldrig har varit så nöjd med sitt lag, hur mycket poäng de har dragit in nu senaste gameweekserna. Men det är väl en sak. Men då tycker jag fortfarande liksom att det finns ett case för att dra wildcardet. För det som är intressant är hur ser det ut de närmsta 3-4 omgångarna framåt. Är det för de matcherna han är otroligt nöjd med sitt lag? Nej, men då kan det ju finnas ett case för att spara wildcardet och ändå spela bench boost i 26an om han nu är så nöjd med det laget han har. Men jag vet inte, jag är ju en fan av att följa den upplagda planen. Ändå, det finns en anledning till varför man i grund och botten har satt den planen. Mm. Men som sagt, det beror lite på hur han menar att han är nöjd med laget. Jag vet inte, vad säger du?
Jo, nej, men du är ju helt klart inne på någonting där. Hur är det så att han är jättenöjd med hur laget är uppsatt, både för 25an och 26an och så? Ja, men då finns det såklart ingen anledning att dra ett wildcard. Jag håller med dig. Har man en plan, gå på den, men sen måste man ändå vara liksom klok och se att, ja, men även om du har haft en plan, saker kan ändras, och då ska man inte vara allt för stelbent. Man måste kunna lämna en sån plan också. Sen så vill jag verkligen säga det med den här benchbussen, det har vi varit inne på tidigare. Det är väldigt vanligt att man kikar på att dra ett wildcard för att liksom verkligen maxa sin benchboost. Jag börjar mer och mer gå mot det att, alltså, wildcard är ett så starkt chip som inte bara ska nyttjas för liksom kommande game week och en bench boost. Så att jag tycker inte alls att det är nödvändigt att ha 15 stycken dubbelspelare vid en bench boost. Jag hade prioriterat att ha dubbla målvakter som har double game weeks. Det hade jag gjort i det här fallet, förmodligen kanske Martinez och en Sanchez. Nej, Brighton har inte dubbel. Men säg att du har en Lloris och en Martinez, man lägger mycket pengar där. Det kan ändå vara värt det. Och liksom ha en bra dubbelmålis där. Men hade jag dragit wildcard i 25an och ändå planerat att dra en bench boost i 26an. Det är inte så att jag hade inte haft leadspelare nu som har dubbel i 25an. Så jag hade nog tagit, precis som jag gör nu, tre leadspelare i Dallas, Bamford och Rafinha. Det är dessutom billiga spelare som man kan lägga pengar på andra ställen. Oavsett om du drar wildcard eller inte, stirrar inte allt för blind på att alla de här spelarna du plockar in i wildcard ska ha dubbel i 26an. Det tror jag i så fall är lite att skjuta sig i foten. Så ja, får se vad du gör där, Andreas, men du får känna efter lite själv. Det beror lite på vad du menar med att du aldrig har varit så nöjd med ditt lag. Det är såklart skönt att ha kvar sitt wildcard och kunna dra det senare. Han skriver ju att han har benchboost kvar, men vill inte ha en free hit så han kan nyttja det i 29an. Annars blir det ju, bygger han upp då för benchboosten i 26an stenhårt, så kommer det kunna bli lite halvmäckigt med 29an. Henrik Jonsson är också inne på det här och undrar om det är bästa tillfället att utnyttja sitt wildcard för att få till en bra benchboost i 26an, och undrar om Game Week 26 är den sista stora dubbla omgången. Ja, alltså jag tror inte vi kommer ha någon lika stor dubbel kvar som kommer nu. Sen som sagt, behöver inte ha lag för att dra benchboost, tycker jag, med bara massa dubbelspelare. Har du en bra bänk så kan det mycket väl vara läge. Jag vet att både du och jag, Fredrik, har suttit med några gameweeks med rejäla liksom bänkscorer. Så att jag tycker framförallt att det är viktigt att inte fokusera allt för mycket på wildcardet för att maximera en benchboost. Det är klart man ska attackera den, men inte för allt i världen. Håller du med mig där?
Ja, men absolut. Och framförallt just det här, eftersom många redan har bränt sitt frihet att hålla koll på 29an. I dagsläget är det bara 3 matcher, men vi tror att det kanske kommer att komma någon mer där med Spursville eventuellt. Så att håll koll på 29an, och det måste du välja mellan liksom att maxa dubbelmatcher i 26an kontra täcka 29an, så är täcka 29an ändå viktigare, för du kan fortfarande få spelare som har match i 29an som ändå har en okej match i 26an.
Claes Briland, hans plan är att ersätta Lacazette med Kane till Game Week 26. Och för att frigöra lite pengar vill han då sälja Robertson, som ändå inte levererar, skriver han. Han har Loughton, Stones, Cresswell, Mitchell och funderar på Dallas som har dubbelmöte. Men undrar om det finns bättre alternativ till en dubbelspelande back i Game Week 26. Han har en budget på 5,8. Men jag gillar ju Dallas, även om inte han har en dubbel i 26. Han sa som sagt i 25an.
Ja, men precis. Tar man in dem då till 25an här, så att man inte missar tåget och plockar in han sen, så absolut. Nej, men Kane Dallas känns väl som en klok investering.
Yes. Carl Kviding är inne på Maja i Fulham som jag pratade om och undrar vad vi tror om honom. Han sitter idag med Shay Adams. Så han skriver så här: hade inte Shay Adams i 15 haft en double game week, så hade jag funderat på det bytet. Men det kanske kan vara värt att fundera på det ändå, eftersom att Adams verkar ha tappat sin plats lite grann, va?
Ja, det känns riktigt risky där med Adams. Speciellt om det kommer lite tajt matchande där, då tror jag garanterat att vi kommer att få se en rotation där. Sen är ju Maja liksom en jättechansning så klart. Ja. Och det är ju i ett uselt lag, så att ja, då hade jag kanske liksom snarare, det är en sak om jag hade haft en, att han hade legat på 4,5 eller någonting med 6 miljoner eller vad var han på, det, då börjar vi nästan prata liksom samma pengar. Det är inte långt ifrån vad Ollie Watkins kostar. Han gick väl upp i pris till 6,5 nu, så att där känns det ju som att Watkins har en helt annan nivå i sig till exempel.
Ja, jag håller med, och som sagt, även om Southampton inte var superbra mot Wolverhampton och torskade matchen, så tycker jag faktiskt att Redmond gjorde det riktigt bra och hade mycket väl kunnat komma iväg där med någon kasse eller så i den matchen. Så att Shadans plats är nog lite lös, så att det är nog inte helt galet att byta ut Adams. Sen som sagt, om det är Maja som ska in eller inte, ja, jag lutar nog lite åt det som du är inne på där. Apropå Southampton, så Robert Jonsson skrev det, han tog in Ings inför den här omgången, men om inte Southampton får en dubbel i nästa, är det värt att ta ut Ings då mot Kane? Och ja, jag vet inte, som sagt, jag var inne på det att det kan mycket väl vara så att Southampton har dubbla i både 25, 26 och 27.
Nej, men du ska absolut inte ta ut Ings, däremot kan du ta in Kane mot någon av de andra två anfallarna.
Yes. Ja, vi är inne på anfallssidan. Daniel Wickenberg undrar vem man byter Calvert-Lewin mot. Och han skriver själv att han precis har råd med Kane men funderar ändå på Ings och ställer dem mot varandra.
Ja, men där tycker jag det beror helt på om man har tänkt att dra ett wildcard i 26an som jag till exempel. Då känns det ju faktiskt väldigt, väldigt lockande att gå på Ings före, tycker jag, just med tanke på dubben.
Och kanske även hur man sitter inför 29an där, eftersom att Kane förmodligen har match i 29an. Och har man ingen free hit eller någon vettig lösning på hur man ska lösa 29an, så är ju Kane dels Kane och en bra spelare, men då också en spelare som kan lösa 29an lite grann.
Mm. Nej, men precis. Har man planen att köra ett wildcard i 26an hade jag gått på Ings. Har man inte wildcard, liksom tänkt att spela wildcard eller har det kvar, då hade jag gått på Kane.
Ja, och jag tycker som sagt matchen mot West Ham är rätt okej för Spurs här i 25an också. Så att jag skulle inte bli helt chockad om Kane kanske till och med outscorer Ings i 25an. Men jag håller med dig, om jag skulle dra wildcard 26an, då hade jag gått på Ings ändå. Ja, anfallare. André Widerheim Ekelund. Vilka tre anfallare rankar vi högst de närmaste 5 omgångarna? Det är svårt här när man inte vet riktigt hur dubblarna kommer att falla.
Ja, och också väldigt mycket baserat på vilket upplägg har man. Alltså jag är ju så extremt fokuserad på det kortsiktiga nu. Om jag jämför det med då, till exempel med dig som sitter och har aktiverat wildcardet. Det handlar ju om att tänka helt annorlunda. Långsiktigt på ett annat sätt. Men vi har ju varit inne på och nämnt dem som är aktuella. Du har ju, det är väl inget fel att sitta med Watkins, Ings och Kane.
Och som sagt, Bamford tycker jag man kan kasta in där också.
Såklart,
för att dels ha 25an och sen så en lösning där han har match för 29an. Det handlar mycket om det. Han frågar ju om kommande 5 omgångar och då inkluderas ju Gameweek 29.
Ja, det är sant.
Det är liksom sådär. Ja, men vad sitter du med för chips? Har du ändå tänkt dra en free hit då? Ja, men då behöver du liksom inte fundera på det alls. Om du inte har det, ja, men då blir ju som sagt de här spelarna vi är inne på i Bamford, i Kane, i Watkins, som vi förväntar liksom har matcher där och dessutom dubblar. Det är liksom svårt att bortse ifrån. Och samtidigt har vi en Ings då som eventuellt kan sitta med liksom 3 raka double game weeks. Det är de spelarna i alla fall. Så vi nämner 4. Vi går lite ifrån Andres fråga. Men det beror lite på vad man sitter med för plan. Isak Holm undrar om det är dags att hoppa på Spurs-tåget. Och det är väl som du var inne på där. Det är svårt att veta vilket tåg. Alltså Kane som tåget, absolut. Men i övrigt, det är lite liksom minerad mark.
Ja, nej, men så jag tycker att då finns det andra liksom alternativ på alla platser. Alltså det som du var inne på, liksom en Leicester försvarare, Southampton försvarare, Brighton försvarare. Det finns mycket liksom göttigt att plocka och jag känner mig inte alls, visst är Reguljón skadad. Och det är ju synd, för att han var ju en väldigt bra liksom tillgång, men å andra sidan de roterar mycket på sina ytterbackar och nej, Kaneson känns jätteintressant och sen så är fallet ganska långt alltså.
Vi avslutar med en sista fråga här innan vi får gå över och kolla lite Champions League. Liverpool, Leipzig spelar ju här för fullt. Adam Widerkrans, han undrar på ett dubbelbyte. Nej, inte ett dubbelbyte. Han ställer 2 byten mot varandra. Jag tycker båda bytena låter vettiga. Antingen att byta ut Neto mot Rafinha här till 25an. Eller byta ut Calvert-Lewin mot en Danny Ings. Om jag börjar där så gillar jag nog Rafinha bytet mer.
Ja. Det beror också lite på hur han har tänkt att spela. Hur övriga bygget ser ut med liksom formation, tänker jag. Dels det, och sen så beror det på om man har tänkt att dra ett wildcard eller hur tankarna ser ut liksom framåt och sådär. Har han inte tänkt göra det och så att Hampton eventuellt får flera dubblar här, så kan det vara värt att gå på Ings kanske. Det är två liksom bra förslag, och så att, men det är liksom flip the coin ungefär, känner jag.
Ja, jo, så är det väl. Och som sagt, Neto har ju rätt okej matcher. De möter Leeds i 25-man och sen så är det Newcastle i 26-an. Och sen eventuellt då att City trycks in i 26-an och att det blir en dubbel. Men jag vet inte. Jag gillar verkligen Rafinha inför den här Game Week 25. Och som sagt, jag nämnde honom som kanske ett av de mest intressanta kaptensalternativen. Och också en spelare man kan sticka ut lite med, konstigt nog. Men kollar man Twitter och så här i liksom FBL-bubblan så känns det som att Rafinha sitter i vart och varannat bygge. Men som sagt, ägarandelen är 3,7%. Mm. Så jag gillar Rafinha.
Nej, men det handlar lite om att ska du spela 3-5-2 eller 3-4-3, vem är det du får bänka? Det är ju lite så man får kika i sitt eget bygge, hur det ser ut när man gör ett byte. Så att, kolla hur bygget på Pick Team ser ut, tänk vilket byte du kommer göra och så tänker du hur kommer min bänk se ut efter det här. Och står du då och väljer mellan två byten, då kan du ställa bänkarna mot varandra. Om jag kommer behöva bänka honom kontra bänka honom, och det kan ju vara det som avgör. Snarare än vem du ska byta in egentligen.
Ja, och sen får vi fortsätta vara så här tråkiga och hänvisa lite till ens chipstrategi. Alltså Rafinha är ju en sån spelare som också löser den här 29an. Där du får in en spelare som har match då. Det beror helt på. Ska du dra ett wildcard här inom kort? Eller ska du ha en free hit-tanke på 29an? Eller liksom det kastar om allting. Det är tråkigt att kasta in liksom den det på typ alla våra svar, men det måste verkligen tas in och det går liksom inte att betona för många gånger, tycker inte jag.
Nej, men om du också, man kan ju säga så här, apropå det här med inne på miniligor och så kommer det ju vara folk i miniligorna som missar det här, som kommer att sitta med tre spelare till Game Week 29. Och då har man ju också chans, om man har varit lite förutseende och gjort en bra planering. För det är ju så, vi tycker att vi lägger alldeles för mycket tid på det här och tänker, och ändå så ligger ju inte vi liksom topp tre i världen. Och det är ju för att det är liksom en viss form av tur med i det här. Men det handlar ju som så mycket annat om att förbättra sina odds. Det är det, liksom, det, är det man kan göra. Ja. Och speciellt då i double och blank game weeks så kan det ju liksom påverka lite extra mycket. Och det är väl det, och med chipstrategier och sådär. Så det är liksom det vi försöker råda till.
Verkligen. Med de orden tycker jag vi avslutar avsnitt 108 utav Svenska FPL-podden, och vi är väl tillbaka med avsnitt 109 i nästa vecka, och då tror jag det ska mycket till för att vi inte ska veta hur Double Game Week 26 ser ut, och ja, det kommer vara rejält fokus på det och kanske prata lite mer wildcard och sådana saker. Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan och på återhörande.
Ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.